Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Nej men, välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av podcasten Mina värsta gig. Programmet där vi går igenom komikers värsta framträdanden i karriären. Niklas Runsten heter jag som intervjuar, och idag så har jag den stora äran att få prata med en av de mest rutinerade herrarna vi har i detta land, nämligen trollkaren och komikern John Howdy. Vi kommer få höra massvis med spännande anekdoter i detta avsnitt, från att slå sig blodig innan man går upp på scen till att man öppnar för Julio Iglesias. Det är en fantastisk resa vi har framför oss, och vi börjar den resan som alltid med att höra vad gästen har på sin taco.
På min taco så, om man säger så här, när jag hade familj när jag bodde med mina barn och min exfru, så här, då var det så här standardiserad taco. Det var så här, du vet, man kanske inte ska säga namnet på dem, men du förstår vilka de här röda.
Santa Maria. Det är det bästa vi har. Tänk att de inte sponsrar den här podden, det är helt otroligt.
Ja, det är dåligt alltså, det är skitdåligt. Nej, och då var det ju det. Det var ju köttfärs och det var ju det vanliga kittet, så att säga. Det var till och med den här äckliga gröna guacamolen.
Ja, den färdiga.
Ja, det är fruktansvärt.
Alltså. Ja, det är fruktansvärt.
Ja, det är hemskt.
Men ni uppskattade det?
Nej, men alltså när man blandar ihop skiten så funkar det på något sätt. Nej, men sen var det lite kyckling och så här fajitas och så här saker. Och så här. Men, och det körde vi hela tiden så här. Och sen så, ja, men så blev det som det blev, och jag flyttade ner till, jag bodde ju i Norr Uppsala då, i 10 års tid där. Så, men då flyttade jag ner till Sundbyberg, och så träffade jag en fantastisk kvinna som är i restaurangbranschen.
Oh.
Ja, visst.
Då kan du ju inte komma med den där gröna sörjan.
Nej, hon är ju för sig restaurangchef, va? Men hon är ändå, hon har ju koll på såna här saker. Så att, då skulle, alltså det här var ju sjukt, alltså, för jag älskar ju att laga mat. Jag tycker det är jätteroligt att laga mat, men ja, så kom hon in i mitt livet, och jag bara ju la ju ner det på 5 sekunder. Det var ju så här, jag tror första grejen hon gjorde åt mig nu, det var en så här torskrygg, vet du, med skalade räkor, och det var sån här pipipju, och så här, man bara, vad är det här? Det är ju restaurangmat egentligen, va? Och då kom till taco, så jag tänkte så här, ska vi käka taco? Ja, visst. Och så gick jag och hämtade de där påsarna, vet du, och bara, nej, är du inte klok? Säger hon då, vet du. Så och då var det ju så här, då kör de med kycklingfärs istället, och ja.
Oj.
Och sen gör de sin egen tacosås och alla grejer, och det picklas lök och det allting sånt här, va. Så det är en sån här smaksensation och dess lik.
Men va? Är det godare då? Eller vilken uppskattar du mest om du bara ser till tacos?
Nej, det är grymt. Alltså det här går inte att jämföra. Det här är ju,
var
det
ens tacos då tidigare?
Ja, man undrar ju det faktiskt. Det är någon sån här grej man undrar. Så här, gud, jag var lurad i 20 års tid alltså egentligen. Va? Det är ju så här det ska vara, va. It's a pretty good crowd for a Saturday. And the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. John Howdy! Ja, hej!
Välkommen till podcasten Mina värsta gig.
Tack så hemskt mycket, en ära för att vara med här.
Det verkligen är en ära att ha dig här.
Jag har lyssnat på väldigt många avsnitt faktiskt.
Du har det?
Ja, men det är mina kompisar i mångt och mycket. Så att det är alltså kul att höra deras stories. Och så här.
Känner du igen dig i mycket av det de pratar om?
Ja. Alltså, vissa grejer har ju varit med på när de pratar. Och man känner igen det, speciellt när man började innan nästan rappen kom till Sverige. Och så här, då mycket de sakerna kommer man ju ihåg så väldigt mycket. För 90-talet, det var ju crazy. Alltså, det var ju helt galet.
Ja, men för det ska man ju säga, du har ju varit enligt internet trollkar på heltid sedan 1984.
Ah, det där får du klippa bort. Nej, men det där är ganska elakt egentligen. För att,
är det elakt?
Ja, nej. Alltså, det är sant. Det är det som är det värsta. Va? Det är, herregud. Alltså. Problemet med det här är att idag, när man träffar såna eventmakare, det är ju oftast unga tjejer oftast, va? Alltså, som har gått någon eventutbildning. Går där i svarta kläder och kavaj och så här. Va? Och så snäckar örat och så här. Och de är så inne i sin grej. Va? Och när de frågar mig så här, hur länge håller du på? Då brukar jag alltid säga så här, 15 år. Mm. För skulle jag säga 1984, ja. då säger han så, oh, det var året när min mamma föddes. Ja, du förstår, det är helt absurt. Alltså. Och det är man skitgammal. Och du tycker så, men herrejösses, vad är du för en gammal stofil?
Ja, men det är ju, mitt huvud säger att det borde vara ungefär 35 år. Som du har varit verksam då som komiker.
Ja, 84, ja precis. Alltså som professionell.
Som professionell.
Ja, precis. Innan dess så...
Hur gammal var du när du började? När liksom blev du då? Började jobba på det som heltid? Nu kommer jag alltså avslöja din ålder, det kanske inte vill då.
Nej, det är helt okej, det är ingen fara. Jag är född 64, så att i år då, anno 2019, så fyllde jag 55.
Men sen du var 20 helt enkelt?
Ja, då var det proffs så att säga. Men innan dess så jobbade jag nästan som professionell ändå som trollkonstnär. Alltså jag är ju trollkonstnär i grund och botten. Va? Mm. Min mamma var ju cirkusartist och jag tror att jag fick mycket gener ifrån henne då att bli artist på något sätt. Va? Så att mina äldre systrar, de har ingenting sånt. De vill inte ens synas någonstans. Men jag tyckte det var skitkul att gå ut och göra såna här grejer. Men jag hade ju en idé då. Jag trollade med duvor och så. Det finns ju klipp på YouTube hur mycket som helst. Mm. Gamla saker när jag är 13 bast med TV för första gången, Riks-TV och sånt.
Otroligt.
Ja, det är sjukt alltså.
För det ska vi lägga till också att du har ju vunnit liksom alla såna här juniormästerskap alltid väl ungefär.
Ja, jag har inte
Ja. Alltså, du var ju extremt duktig i ung ålder.
Ja, jag tror jag har 9 nordiska mästerskap alltså, innan jag slutade.
Otroligt.
Alltså, ja, jo, nej, ja.
Eller? Ja, det är jätteotroligt om man har funnit ett nordiskt mästerskap.
Det är inte som jag idag använder så ofta. Många brukar leta fram det där, men när de ska presentera mig. Så, ja, nu är niofaldig nordisk mästare. Så, det säger ju ingenting idag i stort sett. Nej, men då hade jag en idé om att jag skulle bli en sån här trollkonstnär som trollade med duvor till en 8 minuter lång show. Och den här skulle jag vara uppträdd på Lido. Det var min dröm, Lido i Paris. Där skulle jag stå och jobba. Gör mina 8 minuter och 2 gånger per kväll och 6 eller 7 dagar i veckan. Så jag bara, åh, det här är drömmen, va? Så jag kämpade som tusan med det här. Jag la ner så mycket tid. Jag hade ju ingen ungdom alls, om man säger så. Det var ju ingenting, va? Men då hade jag den här idén att jag skulle, fasen i mig, jag skulle bli en sån som skulle resa runt på varieter. Men sen försvann ju med varieterna i och för sig. Och jag utvecklade så här burfågelsallergi.
Nej!
Ja, visst.
Det är väl det sämsta som kan hända dig.
Ja, speciellt om man trollar med duvor. Ja. För då kan jag berätta för lyssnarna att det är faktiskt så att man har de här duvorna innan man trollar fram dem.
Ja, det är inte så att de kommer från ingenstans.
Nej, exakt. Det är så det är, va?
Säger vi inte till någon.
Och då var det så här, jag måste nog på något sätt hitta på någonting. Hade jag börjat då?
Hur länge hade du hållit på med det?
Då hade jag, alltså jag började när jag var 11 och jag gjorde min sista grej med... duvorna när jag var 18 sånt där.
Och när fick du allergin då?
Ja, det var ju den vevan där.
Ja, men precis. Men liksom försökte du ta så här, jag håller ut, men så gick
det inte. Jag kände att det var ingen idé utan och då var det ju så här, panik, vad ska jag hitta på nu då? Så här. Och då började jag så här, alltså göra en vanlig trolleri-show. Började jobba mer med 18-19. Så när jag var 20 då, så här, då var jag professionell och tänkte så här, okej, jag satsar på det här. Jag kör 100% på det här, va? 20 år gammal och fortsatte med det och så här och sen upptäckte jag det att helt plötsligt folk började skratta när jag stod på scenen. Inte åt mig kanske utan med mig, hoppas jag. Ja. Och då tänkte jag, men det här är ju roligt, va? Så att då fortsatte jag, det här är ju 80-tal.
Fanns det inte ett humorinslag i det du gjorde då? Ah, var det mer bara sensationsgrejer?
Alltså det var ju oftast var det hacklines man körde, ja, det är ju så här. Men folk skrattade ändå och tyckte det var kul, så tyckte det var jävligt roligt. Sen var det roligare ju mer jag var på scenen. Jag tycker det var jättekul och folk skrattade ännu mer och så här. Så i mitten på 80-talet så har jag faktiskt ett visitkort där det står så här, John Howdy, stand-up comedy illusionist står det.
Aha.
Men på den tiden hade ju inte stand-up kommit till Sverige.
Precis, för
ingen visste vad det var. Vadå stand-up? Vadå står du upp? Det gör väl alla. Alla står ju upp på scenen och så här, eller sitter. Jag fattar inte. Vad menar du med det då? Ja, men stand-up comedy. Jag försökte förklara. Ingen visste vad det var.
Det är det de håller på med i USA och England.
Ja, så att jag var ju som så här förberedd på att jäklar, det här är ju roligt. Alltså. Ja. Det kan ju hända grejer. Alltså.
För sen då, det är ju där någonstans i mitten, slutet på 80-talet när liksom stand-upen kommer till Sverige på riktigt. Var du med också i den eran? Eller
nej.
När...
nej, alltså jag flyttade från Skellefteå, 91 flyttade jag ner.
Okay.
Och jag vet att jag hade sett, jag var på ett företagsevent bland annat, och jag har ju även sett dem innan. Det var ju Charlie Normans trio då, med Lenny Norman. De hade jag sett på Gran Canaria och så här, vet du? Mm. Det var ju skitkul. Och så hade ju Lenny alltid någon så här prata emellan, och det var skitkul. Och så tänkte jag, fasen alltså, det är ju skitroligt alltså. Mm. Tänkte han skulle ju kunna bli en sån här ståuppkomiker. Han skulle skita i att spela bas med farsan och utan bli komiker istället. Och sen ser jag då en nyhetsinslag då, när de intervjuar Lenny Norman, och tänkte, ja men det är ju helt rätt alltså. Det är ja. Han, ja. Nej, men sen flyttade vi ner då 91 till Stockholm, och så sen började jag, och då jobbade jag ju företagsevent, va? Så jag hade ju sen, alltså, vad ska man säga, sen 84 i stort sett så har jag jobbat väldigt, väldigt mycket företagsevent.
Mm.
Så jag var ju förberedd ändå. Jag hade ju fått ganska mycket rutin. Jag gjorde ju, då gjorde jag väl kanske runt 100 föreställningar per år och sådär.
Oj, jäklar.
Ja, det var ju ingenting vad som kom sen.
Nej, nej, det är klart, men det...
Nej. Då fick jag ganska tidigt, jag var 91 ja, när vi flyttade ner, då var någon som hörde av sig till mig, någon producent som sa så här, du, skulle du ha lust att vilja åka på en turné i Skåne så här? Jaha, vem är med där då? Ja, det är två killar som har, de spelar trumpet och gitarr. Och, ja, ja, sen är det en kille som heter Fredrik Prest då. Så jag bara, yeah, fan, han känner jag, han är ju trollkarl.
Ja.
Och så sa han, ja, så är det Lenny Norman med. Jag tänkte, men shit, Lenny, vad roligt.
Ja, ja.
Så jag sa, ja men jag är på. Jag tror jag sa det på halv sekund efter. Och så här, Lenny Norman, jag är på! Det var ju jättekul. Och jag och Lenny, vi hittade varandra på en gång. Jag vet inte, de hade hittat något hotell vi skulle bo på första kvällen i Kristianstad. Det var det som utgångspunkt.
Mm.
Och så gick vi in där och så sen så, och så sa han, nej men du, nej. Och så gick jag in på det här mycket bättre hotellet. För jag har ju rest så mycket ändå innan dess. Va? Så jag tänkte, nej.
Du var ju rutinerad.
Jag bor inte på såna här ställen, va. Och när jag kom in så står Lenny i receptionen och gör precis samma sak. Så vi hittade ju varandra. Vi hade ju skitkul alltså.
Men var det då också liksom, hjälpte han dig då att utveckla alltså komedin i ditt...
Nej, och grejen där... Ja, på sätt och vis. Jag hade ju nästan färdig akt då. Alltså. Jag hade ju... Jag gjorde, alltså, dels så hade jag den jag gör fortfarande, så buktaleri-grej med att upp två personer på scen och så buktalar med. Det låter skitcorny när man hör det så här, men när man ser det live, då är det är, jag brukar säga att det är min Teddybjörnen Fredriksson. Det är en sån grej som alla vill se. Du måste bara, gör den.
Är det en sån grej du är trött på idag?
Nej, jag älskar den fortfarande.
Älskar den. Ja, ja,
jag
älskar den.
För det blir alltid nytt varenda gång, och så med att du ska spela med två personer på scenen. Va?
Mm.
Och så hade jag ett annat trick också, när jag käkade cigaretter.
Jaha.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. På den tiden fick man ju röka överallt.
Ja, så ja, ja.
Ja. Och då hade jag ju en grej där jag lånade cigaretter och gjorde alltså typ en stand-up-text om cigaretter och allting sånt där. Och samtidigt så tände jag 4-5 cigg och så sen så kastade jag in dem i munnen, sen drack jag öl eller vatten eller vad det var för någonting, och så sen kom de ut igen i munnen och sen försvann de och så här, va. Så det var ju som en stand-up-rutin. Då sa Lenny så här, men du ska ju funka alltså, ute på stand-up-svängen här. Och jag sa, ja, gärna, jag vill gärna in på det här. Och då tog jag en kontakt med någon som har kommit fram många gånger i det här, för jag har ju lyssnat på det här många gånger, och det är ju Bertil Goldberg då, som hade suck i Stanna Comedy Klubben. Och han sa, du Lenny hade ringt och sa att du var jäkligt bra på det här, alltså, skulle vi kunna testa en grej? Så, och då åkte jag till Södertälje med Pontus Enhörning, och så gjorde jag som en audition på något sätt på samma gång. Och då sa han direkt så här, det här är helt klart att du ska göra. Det här måste du bara göra. Så. Okej. Okay. Och mycket riktigt, då fick jag komma till Norra Brunn en gång. Och då var det Adde Malmberg och så var det Claes Malmberg som var den kvällen. Och det låter som att man klappar sig själv på axeln.
Ja, men det får man göra. Snart ska vi börja sänka dig när vi ska prata om alla misslyckade saker. Så nu kan vi lyfta dig.
Nej, men det var så roligt, för då kom jag dit som en rookie. Och så sen så frågade alltså, vad gör du? Vad håller du på med? Men jag trollar också. Såg jag bara så här, nej. För en av Sucks grunder när de började 88, det var ju det här, inget manus, ingenting. Och det skulle jag själv upplevt och så här, absolut inga props.
Nej,
bort med de här propsen, va.
Och du vet, och då hade
ju min kompis Carlina Häckner också börjat komma in på och han trollade också så här, och det var, de bara nej, för det är så enkelt. Nej, vet man, var inte man, och det är ju så fortfarande, man ses ju inte av andra komiker riktigt som en riktig komiker när man trollar eller har någon props eller sånt där, va. Fortfarande idag. Och så sa han till mig så här, men jag går upp och så kör 10 minuter och sen släpper på det, du kör 5 minuter och sen så avslutar jag första akten och sen så går jag upp på scen efteråt efter paus och så presenterar Claes Malmberg, så får han ta över resten sen. Och då säger jag, 5 minuter, sa jag. Ja, vill du göra mindre eller? Nej, alltså, hur mycket vill du göra? Ja, alltså får jag 45, sa jag. Och då sa han så här, kör så länge du känner. Och när du känner att det börjar dala, för det är en tuff publik här på Norra Brunn,
uh-huh.
när det börjar dala så går det av scenen, så tar jag över och räddar hela grejen ungefär. Va?
Uh-huh.
Ja, visst så. Ja. Och han går upp, han kör 5 minuter så presenterar mig, John Hunter, så kommer in. Och jag kör, jag har ju väldigt mycket energi när jag jobbar på scenen. Jag sprutar ju energi, väldigt mycket så power så att säga.
Mm.
Och så jag fick ju publiken fort som tusan. Jag käkar cigaretter, det hade inte folk sett förut.
Vet du. Ja, men det måste ju, folk var ju med på noterna så att säga.
Ja, visst, avslutade med det här buktalningnumret där. Och taket bara... Och då går Adde upp och så, ja, nu, vi tar paus. Så, efter det. Och då var det så här, men vad hände där ungefär? Ja, men det var just det.
Hur länge körde du?
Jag tror jag körde 45 minuter faktiskt.
Är det sant? Ja. Det är helt otroligt.
Ja, ja det är helt galet alltså. Det är helt galet.
Men en sak jag funderar på är ju det här. För du säger ju själv nu så här, jag säger inte att jag har vunnit nordiska mästerskap. Bla, bla, bla. Vilken är din största bedrift för dig själv?
Alltså en grej som poppade upp som jag tycker var jäkligt rolig och som jag kunde leverera på, det var ju när jag var opening act för Julio Iglesias.
Ja, just cirkus. Det. Det är otroligt.
Ja, det var ju, alltså, han är ju ändå världsstjärna, ja, riktigt, ja. Så här, vet du, och det var ju.
Hur kommer du säga att du blev det?
Iglesias själv ville ha en komiker som kunde göra något, leverera för en publik och så här. Och då fick jag frågan att göra det där. Mm. Och det var ju tuffa. Jag hade med mig 2 tekniker, mina egna tekniker som jag brukar använda mig av när jag är ute och jobbar så här också, som både en på sidan på som visar, för jag hade ju bara vissa minuter. Deras tour manager hade kommit fram till mig. Are you the comedian? Yeah. Okay. You do 20 minutes, not 19, not 21. If you go over 20 minutes, Mr. Iglesias will curse you.
Ja, det hade varit spännande
så,
att se.
Ja, så här. Då sa jag så här, I don't mind, I don't know Spanish. Så, och då garvade han och tyckte det var lite kul. Så jag går in och värmer upp folk och gör min grej och så här och håller hela... Jag hade ju min tekniker på scen som visade minuter och så här, så jag visste exakt vad det var. Va? Och då stod de där, vet du, som att nu måste du runda av. Så, och jag gjorde precis exakt på 20 minuter. Så de var skitimponerade.
Ja, men vad kul.
Och så ser jag själv också, jag står där ute och ser Iglesias ute i vingarna stå och garva som fan. Mm. Alltså, då tänkte jag så här, fan, det här är ju roligt.
Ha, vad
alltså. Det, det är kul alltså.
Då kommer ju självklart följdfrågan.
Mm.
Av allting det du har gjort.
Ja.
Vilket är det absolut värsta och kanske till och med någonting du verkligen skäms för.
Oj. Nej, alltså jag har ju en riktig, alltså, nu ska jag skryta så in i helskotta faktiskt, och det är det att jag tror faktiskt att på 90-talet så att jag var den enda komiker som aldrig gick av scenen i förtid.
Mm-hmm.
Utan jag mörsade på, jag kämpade på och körde på.
Även fast det gick dåligt.
Även om det gick dåligt, ja, precis. Eller ja, dåligt ändå. Alltså, även om det var low från början så visste jag att jag kommer plocka dem i slutet med min energi och plocka upp dem så här allting. Nej, jag har aldrig stigit av en scen. Sen har man ju haft så här gig, vet du, när man sitter, jag minns jag gjorde på Östermalmshallen en gång så här för några, lite advokater och sådana grejer. Va?
Mm.
Och så sitter, ja, de kanske var 50 pers, och så sitter en kille precis mitt framför och får telefon. Ah, tjena! Jag har läget alltså! Ah, tja! Snackar högt så här. Jag bara så, vad fan, vad håller du på med? Ah, det var en jävla mesig jävla trollkar som står och drar och håller på. Han är skitdålig! Man bara, vad fan håller du på med? Varför sitter du och skriker i telefon mitt framför? Alla hör, vad är det med det?
Du, nej, vi måste springa vidare, ja. John, i intervjun, för jag har 4 stycken standardfrågor.
Ja.
Vad vill du säga?
Nej, vill du berätta, eller ska jag berätta den värsta jag var med om, eller?
Ja, det kan du jättefå göra.
Och det här var i Skövde. Stand-up-klubb, och på den tiden, jag kommer inte ihåg vad det var exakt, men det var det man körde in och sen var det bara rakt över från tågstationen till det stället, så väldigt nära. Men jag kom sent in där, så jag hann inte titta så mycket på själva scenen och så här. Och det här var ju, man märkte när man kom in, det var dåliga vibbar. Jag tror att de skulle höll på att gå i konkurs eller någonting sånt där. Det var väldigt dåliga vibbar.
Mm.
Och han som var krögare, han var väldigt såhär, jaha, det är skitdåligt bokat, ikväll. Så det är fan, du måste vara mer känd. Alltså, fan, det är dåligt, alltså, du är så dåligt känd. Nej, det är för jävligt att vi tog in det här. Så alltså, det kommer bli förlust. Ja, tack så mycket, tack. Ja, tack så mycket, ja, kul, vad roligt. Nej, det är så här. Och jag hann ju som sagt inte testa scenen. Så jag såg bara mick och så, perfekt, kanon. Och så jag upp och så bara gjorde klart och så bara sprang jag upp på scenen. Så scenen var ju inte en scen. Det var ju alltså, jag tror det var 1,20 högt podie. Det var ju högt så in i vansinne. Och när man ställde sig på så vinglade det så här. Verkligen, man bara, wow. Och jag är ju lång som sagt. Och det roliga med lång, det var ju det att de hade haft Janne Bylund innan. Och då hade de sett ljuset efter honom. Så att jag hade ljuset rakt över bröstkorgen i stort sett. Så jag hade inget ljus. Ställer mig upp där och bara titta. Så tittar jag ut i publiken och ser så här. Då ser jag det är mycket lite folk, men de flesta sitter runt om på sidorna så här.
Mm.
Det var i helvete.
Så det är ganska tomt i mitten kan man säga.
Ja, förutom ett bord, runt bord precis mitt framför, där sitter militärer. Unga militärer, vet du, 19-20 år gamla, kan allt, vet allt, bäst i världen, odödliga. Ja. Och jag hinner bara komma in, vet du, och så bara säga, ja, hej allihopa, så här. Sopa! Då kör de ut så här. Och vad han gjorde var, sopa! Och jag tänkte, vad är det här för någonting? Alltså, det här är ju riktigt, nu är det kört. Alltså, det här, nu kommer jag, det här kommer bli första gången jag kommer att stiga av.
Fy fan, vad vidrigt.
Ja, och men
hur går det för dig då medan du kör? Är det rätt av dem att skrika sopa?
Nej, alltså, jag kommer ju att säga hej! Ja. Hej! Sopa! Så här, va? Hallå? Och de höll på så här och tänkte, nej, nu jädra, nu måste jag göra någonting åt det här. Så då pekade jag på han som jag såg var ledaren, så här, du, kom hit. För jag brukar ha en sån grej också, så här, den värsta i publiken. Ibland, man ska inte ta upp den värsta i publiken, men ibland gör jag det. Bara för att du kom. Och så upp med honom på scenen, vet du. Och där uppe, jag körde byxorna av honom. Och då började hans polare mot honom. Och då fick jag respekt från dem. Och han var så här, och sen när han gick ner, då kunde jag sen avsluta min show. Det funkade ändå bra. Och så sa han det, ja, det här var ju skitbra. Så hade han poängsystem också. Han satt poängsystem på alla komiker. Så, ja, det var så här. Och så sa han, ja, du var ju jävligt bra. Du var ju jätterolig. Alltså, det var ju fantastiskt bra trots allt och allt. Så här, alltså, du är ju värd en femma. Men eftersom det var så lite folk så sätter jag en tvåa. Han bara, jaha, tack så mycket. Ja, tack och lov att Lenny Norman kommer nästa vecka, för då är det fullt.
Det låter inte som den här arrangören var speciellt bra.
Nej, det blir inte mycket alltså. Nej, men jag har varit med om allting. Folk som har kastat glas på mig. Folk som blir förbannade. De har spottat på mig och såna grejer när man var ute och håller på så här.
Men jag, som sagt, jag har fyra standardfrågor innan vi går in på ännu mer såna här gig. Är du redo för den första?
Absolut.
Har du det trevligt förresten?
Ja, jättekul. Varför? Det är skitkul.
Ja, ja. Men den första frågan jag har är, hur hanterar du misslyckanden då?
Det är ju lite grann det här med att, okej, okay, shit, gå vidare. Men jag är också extremt noga med att alltid ha backuper. Mm-hmm. Det är alltså, om jag använder en tändare för att tända de här cigaretterna som jag hade, då hade jag dubbla tändare.
Ja, det är klart.
Som var ihoptejpade. Dels gav
det
en större låga och dels om den ena inte funkar så funkar den andra. Va?
Ja, men precis.
Så man får aldrig lämna någonting till slumpen. Va? Så alltid. Och så här. Och så har jag alltid någonting i bak som kan rädda situationen. Mm. Men självklart om man känner, åh, vad är det här? Vad håller jag på med för någonting? Va? Man räddar det här. Det är ju faktiskt bara så. Det finns ju bara ett sätt att göra det. Det är bara att lära av det här. Mm. Gå vidare och göra bättre.
Men kan du känna så alltså, direkt efter ett gig? Eller vi är ändå emotionella människor som håller på med det här.
Ja, absolut. Men det kan också vara det att när jag gör den här buktalig-grejen så brukar jag ibland vara, alltså, beroende på vad jag är. Är jag på företagsevent så är jag ganska snäll.
Mm.
Är jag på comedyklubbar. Jag har gjort det så jäkla många år, va? Så att förut så kunde man ju också, innan MeToo, det var långt igen, men på 90-talet så här, då kunde man vara ganska fräck. Då kunde jag, alltså peka på hennes tröja så här, som står bredvid. Vad är det för material i den här tröjan? Silikon, säger hon då. Mm. Och det var så här, ups, för det är inte jag som säger det, är hon som säger det, fast jag buktalar ju. Men det ska jag aldrig kunna köra idag till exempel, för det ska aldrig funka, det ska inte flyga idag till exempel.
Nej.
Det var inte så länge sedan som jag gjorde just ett företagsgig och så här. Och det flög skitbra. Jag tyckte det var jag var jättenöjd. Och så står jag och väntar utanför på taxi. Så kommer en tjej ut. Ja, hon kanske var i 30-årsåldern. Och så kom hon fram till mig och säger så här, ja, hej, jag vill bara säga en sak. Du är en jätteduktig trollkonstnär och jätterolig och så här. Men skippa snusket. Det, alltså, hade jag varit där uppe och stått där hade jag gått. För det var alldeles för lågt. Och jag bara, så började rannsaka mig själv. Vad lågt här? Hon säger bara, ooh. Och så kommer jag hem till min tjej och så bara berättar för henne. Och hon säger så här, ja, men du har kört det i 25 år, det är inte klart att du... Ja, men
det här, hallå.
Ja, hon är ju krass och hon bara, hon går ju på med sånt hus. Ska ha nytt där? Hallå, vi har varit ihop i 1,5 år, skärp det.
Vad fasen. Ja, men det måste ju förändras ju helt enkelt. Liksom.
Ja, men det gör ju det. Och speciellt efter den här MeToo-grejen också. Allting som är superbra. Så måste man ju faktiskt börja tänka lite grann. Man kan inte hålla på. Jag vet ju, jag har ju såna här grejer förut också. Och många andra hade ju, och när man tog upp det med bögskräck och sånt där. Det, alltså, det flyger ju inte idag när alla bara, who cares?
Ja, men verkligen.
Jag vet ju, jag kommer ihåg när jag bodde i Skellefteå och Johan Skarell var uppe och körde stand-up på något ställe. Vet du? Så kom alla kompisar efter som hade varit där. Han kunde inte gå och se det. Fattar du? Jonas Skarell, han sa till oss allihopa så att vi ska följa... säg som jag, Jonas Skarell, homosexuell. Jonas, och för fan, fattar du vad häftigt? Alltså, han sa, vi fick sätta, han var homosexuell. Det var ju stort på den tiden. Ingen, det var ju så här. Men idag, det är ingen som bryr sig om det. det, va?
Nej, precis.
Nej.
Skit, om han kanske fortfarande kör det, Jonas Gardell. Det tror jag
inte. Det skulle inte förvåna mig. Men...
Nej, men saker och ting utvecklas ju. Ja, man måste förändra. Det.
Ja, man måste tänka.
Vara. Det, ja. Ja, men verkligen.
Men man måste lära sig, som sagt. Och det där gjorde att jag verkligen... Det var den senaste grejen som hände som jag verkligen såhär... Ops, vänta, jag kanske måste tänka till lite grann. Och göra lite mer intelligentare. Och skriva om lite grann. Och det är bara bra.
Ja. Har du någon som funderat på att sluta med allt det här du håller på med? Skola om och bli advokat.
Nej, men så här, jag kan ju inget annat. Jag har inte gjort någonting annat än det här. Ja, ofrivilligt faktiskt.
Mm-hmm.
2011, alltså jag har haft ett problem med en nerv. Det är nionde kranialnerven.
Mm-hmm. Den känner nerven inte bekant.
Nej, men den går från hjärta runt och så upp och så i käkpartiet och så här grejer, va? Och det här är någonting som är ganska läskigt. Alltså det här upptäckte jag vid något tillfälle. Typ runt 2009, 2010, 2011 någonting. Det började hända så, vad är det här? Det högg till i halsen och, alltså i käken och halsen och, bara, så här. Och det gjorde så jäkla ont. Så jag var ju som Elvis, va? Jag stod snett och så här. Och det höll på en halv minut. Jag bara, vad hände här? Och så pulserar i halsen. Så jag tänkte, jag måste ha en böld i halsen. Och, det här var konstigt. Sen försvann det, så var inte med så här. Och sen så var jag ute på gig. Och så bara smack, sa det. Så fick jag den här. Och i 30 sekunder kunde jag inte göra någonting. Jag kunde inte ens fejka, alltså, låtsas som att jag... Utan det var verkligen... Det var fruktansvärt. Och just 2011, då fick jag så jäkla mycket av det här. Så att det var sjukt, alltså. Och det var tills jag hade tur att hitta en... Och det här var så jävla sjukt. Min läkare skrev ut alltså en bedövningsvätska som man har när man gör mindre operationer i munnen.
Som jag gissar inte man ska använda för privat bruk.
Kanske inte. Men alltså, the show must go on.
Ja, men precis.
Så vad jag gjorde innan, det var det att jag stod med den här bedövningsvätskan så bara sprutade mig full i halsen, va? För att bedöva den här skiten. Så jag kunde gå in och göra showen. Problemet var det att det funkar bara 20 minuter. Så efter 20 minuter så släpper det, va? Och då var jag tvungen att hitta på någonting. Så jag hade en sån här, stor applås. Och ner i väskan. Och spraya på ännu mer. Och det jävla var det luktade ju sprit om det här. Det var ju sprit. Så, så folk trodde jag var full. Och så, där, va? Och jag bara, och så kan jag försöka förklara nerv. Och så här. Det är ju helt hopplöst. Alltså.
Men hur är det löst? Har det här löst
sig? Nej, det var fruktansvärt. Det var så hemskt. Och jag, då kände jag så här. Och jag fick panik. Och kände, vad ska jag, alltså, jag kan ju inte. Jag pratar ju jämt.
Ja.
Och det höll på hela sommaren 2011, minns jag. Fram till november, då träffade jag på en neurolog som sa, ja, vad är det där för? Ja, men så berättade jag, så här, jag vet precis vad det är.
Aha.
Ja, och det heter glossopharyngeal neurologi någonting. Och det är alltså någonting när man blir 40, män oftast, 40 år, så klämmer nervbanan, det klämmer till på nerven. Och den gör att den här nerven blir stimuleras så att den ger den värsta smärtan du någonsin kan uppleva.
Fy fan.
Ja, fruktansvärt. Så det är ingenting farligt så, men nerven...
Det är bara smärta. Det är bara smärta.
Ja, han frågar, har du haft njursten? Nej. Har du haft gallsten? Nej. De som har haft njursten och gallsten, de säger njursten, gallsten, ingenting mot den här smärtan.
Men hur löser man med det löst nu?
Ja, jag börjar käka faktiskt sån här epilepsimedicin för att ta bort... Och då kan jag komma tillbaka igen, va, så här.
Men har du den idag eller är det borta?
Nej, jag äter lite grann utan epilepsimedicin just nu bara för att få bort just den här grejen. Och den är, och ibland kan jag att man får en liten så här. Men det har blivit mycket bättre när de senaste åren när jag går på gym och börjar träna och kör mycket, bygga upp muskulaturen och så här grejer.
Kan det vara att du var så sliten efter att ha gjort så mycket gig på så många år?
Ja, jag vet inte, men det där, alltså, det var så fruktansvärt och jag mådde så jäkla dåligt för jag visste inte vad jag skulle göra och då tänkte jag får helt enkelt bli pensionär, tänkte jag. Jag kan ju inte.
Nej,
jag kan inte prata. Vad ska jag göra? Ska jag vara tyst och så här? Det var, jag tror att det var enda gången jag någonsin tänkte att jag skulle sluta, men annars jag älskar det här jobbet så otroligt mycket.
Vilket är ditt värsta ögonblick hittills i karriären som inte är kopplat till ett gig?
Ja, vad kan det vara för någonting? Men nej, jag har inga direkta misslyckanden. Till och med när jag skilde mig så var det som så här, yes! Jag ville därifrån, va? Vi var inte kompatibla så att jag har inte haft något.
Känns som du ser rätt positivt på saker.
Nej, alltså, man måste ju det, va? Man måste ju det. Man måste se positivt på det hela. Annars går det inte. Det är så lätt att gräva ner sig i skit, alltså.
Men nu ska du få svara på min sista fråga här innan vi går in på det där podden handlar om. Och det är, vilken egenskap skulle du säga din absolut sämsta som människa då?
Som människa?
Uh-huh.
Ja. Alltså förr kunde jag bli förbannad, riktigt arg. Alltså, så här. Men jag har ju lagt... Jag tror det har med stress. Jag minns att det var någon som... vi hade ju så här komikerfestivaler en gång i tiden så här. Och då var det någon gång någon som var, vi stod och tittade, så var det någon som sa, kan du flytta på det, kan du flytta på det, så här, för jag skulle gå på nästan så här, vet du. Och då bara vände mig, du är, och så brände jag. Och Babben såg det och sa, fan du håller på att bli utbränd, alltså, så mycket, du, det där är stress, alltså. Det är stress överlag, alltså.
Så det är din sämsta egenskap, att du förr
kunde bli förr lite, var, jag kunde vara lite hetsig i trafiken också, förbannad. Idiot, du körde så här, nu är jag med som säger, ja. Man bara, ja.
Och med de orden så går vi in på det denna podd faktiskt handlar om. Ja. It's a pretty good crowd for a
Saturday. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
And the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Kära John Howdy.
Yes.
Nu ska du få berätta för mig om gånger det inte alls gått lika bra för dig upp på scen, trots att du alltid haft buktaleriet som backup.
Exakt. Jag kan väl berätta två saker om jag hinner med.
Jajamensan.
En var när jag gjorde en stor produktion som hette Stjärnklart.
Okej.
Då var Roger Pontare med och han körde sina vindarna just före jag som går på Jippi, hej och hå. Ja, visst, folk bara skriker, vet du, så. Och jag står ju innan och det är en lång show och så här. Jag står ju här, vet du, och jassar, vet du, med mikrofonen, för jag har alltid mikrofon på stativ och så där. För jag ska bära in den på scenen. Och så står jag där och jassar med den här, vet du, och så här. Så här. Och sen så vänder jag så bara pang, så slår jag mikrofonen rakt på läppen.
På dig själv?
På mig själv. Och jag bara så, och jag känner att jävlar, vad händer nu då, så här. Springer fram till spegeln, ser att det bara forsar blod alltså. Och samtidigt hör jag så här, här kommer han, John Howdy! För då går Pontar ut. Och jag bara så här, oh my god! Och show must go on. Så jag kommer in där, vet du, så här, och det måste ju låta jäkligt konstigt. Nu vet du, jag tror att det var på, det var ju så stora konserthus, det var ju så här 1200 personer någonting sådär. Så jag tänkte, det är visst avstånd, och så, här, så det kommer funka. Men det var väldigt konstigt när jag pratade, för det var så här, hej!
Det ska vara lite blod överallt också. Lyssnar du med papper?
Nej, jag kan inte ha något papper.
Folk måste bli helt chockade.
Jag kan inte stå med papper, vitt papper, och se om det blöder, vet du. Så jag fick så.
Ja, det blödde in i munnen.
Nej, alltså läppen sprack. Så att jag, ja, hej, jag ska göra en liten så här. Och jag kände ju blodsmak i hela munnen. Och det bara sprutade blod. Och sen så gör jag som att säga, jag vänder mig om. Och då var ju Anders Berglund var ju kapellmästare där. Då han sitter och ler mot mig. Så ser mig så här. Och ögonen bara. Och så, ska vi breaka? Nej. Fan, show must go on, tyckte jag. Och så tänkte jag så här, fan shit. Alltså, om jag går ut i publiken så är det ganska lugnt. För det är ganska mörkt där ute. Så det är skitbra. Ja, jag går ut här till publiken istället. Och fortsätta. Men jag fick stopp på det här efter ett tag, så det var ju skitbart att kunna fortsätta göra.
Ja, men precis. Men herregud, gud, vad jobbigt. Hur länge skulle du köra då? Liksom? Vad var det?
Nej, då ska jag bara göra en grej på kanske 10 minuter.
Ja, men okej. Men ändå, herregud.
Ja, det var spruta. Alltså, ja, men så har jag gjort massa andra grejer. Jag har gjort såna här, man har skurat av sig tumtippen på tummen också. Så här, va?
Va?
Ja, det
som
händer.
Du säger som att det är sånt som händer.
Ja, det är sånt som händer. Ja, men det gör ju det. Ja, men det är allt har hänt alltså. Man har ögoninfektioner och såna här grejer. Och så, som jag säger, man har ju stått på scen när man var 40 graders feber och så här. Och det roligaste, en gång så stod jag på Norra Brunn faktiskt. 40 graders feber, jag bara kommer dit. Och det är ju så att är man sjuk som en iller, va? Så när man sen ställer sig på scen, då piggnar man ju till.
Mm.
Men så stod ju en kille uppe på scenen där, vet du, som jag tog upp på scenen. Så stod han och skrattade åt mig så här. Du svettas, är du nervös? Så gjorde han så här, peka på mig. Och jag bara så här. Titta på honom så här, ja. Och så gjorde jag i handen och så, ja. Tack så mycket. Och så skakade jag hand med honom för att nu ska du få.
Nu ska du få
40 år feber, ditt jäkla as. Du gör inte så här med mig, vet du. Så jag svettas så mycket. Ja. Men den, alltså stand-up, och så, det, man har ju varit med om kaosgrejer som sagt, va? När folk har kastat grejer och det,
ja, du berättade att folk kastat glas på dig.
Ja, visst.
Varför stått, gjorde de det?
Nej, var förbannade på mig alltså. En gång var det för att jag hade upp en tjej. Jag gjorde just det här buktoriet alltså, och hennes kompis sa, det är ju förnedring. Och så stod kasta glas och glaset sprack och det, och så här, och man. Men det värsta jag var med om, det jag inte hade någon out på något sätt som var bra, det var att jag jobbade för reseföretag. Nu, det här är ju inte med stand-up jag, men det har ju med show jag.
Ja, det är ju din karriär, ja, det vi pratar om.
Ja, exakt. Jag hade en idé, med så här, pitcha in en sån grej. Ja, men jag har ett trick, vet du, där man har ett stort hänglås och så har jag 7 stycken nycklar, varav en nyckel passar. Och sen blandar man de här och så tar man upp då 6 stycken på scenen, så får de ta varsin nyckel och de får byta om de vill och så här. Men det, jag har alltid en nyckel, så byter de med mig eller vad de vill, va? Mm. Och så slutar de med att jag kan öppna det här låset. Och så gör vi så här, hade jag som idé. Vi sätter fast en stor check. Det står så här, en jorden runt resa. För det här var ju safe.
Ja.
Det var ju inga problem, tyckte jag. En jorden runt resa. Åh, är du säker då? Det kommer inte nej. Det är surefire det här. Det är inga problem.
Ingen kommer få upp
det. Ingen kommer få upp det. Nej. Och nu blir tråkigt förbannad på mig. Alltså grejen med den här tekniken är det att alla nycklar passar. Om man trycker in den och sen så drar man ut den. 2 klick och då kan man öppna. Men, och då, grejen för mig att säga det är att trycka in nyckeln ordentligt och sen så vrider du, va? Och då gäller det att man har koll på publiken. Så det är en bild på det här. Så jag tog upp folk och så här, och ja visst, och så testa så här. Och så kom en kvinna och så ska hon trycka in. Hon är ju skitnervös och så här, vet du. Och jag håller ju koll på henne, så att tryck in nyckeln innan du gör någonting, för hon ska trycka in den så här. Och så säger han som är chef här så här någonting. Ja, och så jag vänder mot honom och tittar så här, vadå? Och samtidigt hör jag se henne och hon står. Alltså hon drar nyckeln fram och tillbaka och till, hon trycker in den, va? Och då klick, säger hon. Och det är så jättelås, hon bara klick.
Nej.
Och hon bara ja! Wow! Och jag bara och så tittar jag på han som har resebyrå, han bara, man ser han bara likblek och bara, vad i helvete har du gjort, din dumma jävel? Och jag står där bara och så, hur ska jag komma ur det här?
För hon tror ju att grejen är att man ska lyckas, men hela tiden
att någon ska få,
precis, ingen fick det, men
nej,
jag kan,
men
det.
Jag, exakt, det var jag som skulle, det
var gud, vad gjorde du då?
Nej, och jag stod ju där, out, jag hade ju ingen out på den, jag bara så här, shit, för det var jag som har gofat, jag skulle göra, och då kände jag bara det att, nej, jag måste, alltså, vad ska jag göra, det här är inte klokt, och då sa jag så här, ja, men det här var ju en testrunda, nu gör vi den riktiga, nej, sa publiken. Jo, nu gör vi som jag säger. Jag var tvungen att köra, så körde vi igen. Och det var jag som fick det i slutet. Nej. Och då var alla bara det var så fruktansvärt. Och jag
du måste skämt.
Det var så hemskt, det var så hemskt. Och han resebyråkillen, han stod och tittade på mig. Han ville verkligen strypa mig alltså.
Oh, jävlar.
Och det slutade med att jag slutade, du fick inte den här. Men vadå, publiken.
Hon fick, jag tänkte så här, att ni kröp i korset, om man ska säga där.
Han var till skitförbannad, han var så här, jag var ju tvungen att ge henne en weekend i Stockholm, vet du, med flyg och hotell och allting, så här, fan alltså, helvete så här. Men så du, jag skickar ingen faktura på det här. I'm so sorry alltså, det här går inte alltså. I'm so sorry alltså.
Det är
den sitter, det här är ju länge sen alltså, men det sitter det i ryggmärgen. Jag kan säga det att just det tricket sålde jag blicksnabbt efter att jag vill aldrig se det.
Det förstår jag.
Till någon annan. Lycka till, gör det här. Det var fruktansvärt alltså.
Men det är roligt. Vad glad jag blir.
Det var fruktansvärt. Just det där, jag kan fortfarande höra klick. Och hon bara, ja! Och jag bara, nej, vad hände? Och jag står verkligen där bara, var är fan luckan? Nu vill jag bara försvinna härifrån.
Och det är så panik också, för det är liksom, det är inte den här att du liksom kan liksom lugna ner eller något sånt. Det är liksom jag kan gissa att publiken blev också jätteglada.
Ja, för hon var ju så jävla glad. Alla bara, ja, vad roligt, så här. Och jag bara, nej, nu tar vi en... Det var bara en testomgång där.
Aj.
Vad ska man göra, vet du? Det är nej, men samtidigt så är det att det här är alltså branschen överlag med att göra stand-up comedy, att göra det jag gör och så vidare. Det är ju helt fantastiskt. Jag har ju alltså rest över hela världen och gjort de här grejerna. Och det är ju som vilka komiker som helst kan ju få uppleva så otroligt mycket för att man råkar bara vara rolig.
Ja.
Så att det här är ju stand-up eller scenkonst överlag, va? Det är helt fantastiskt.
Har du något mer gig som du minns som inte gick så bra?
Gud, alltså, ja, alltså det har ju det, ja, men ofta har det ju med situationen också att göra. Man kommer dit och så är det kravallstaket på scenen och sen är det 20 meter till publiken för det är någon dansgård. Man säger, hallå, vad händer här?
Ja, men det är ju att arrangörerna inte har någon koll. Liksom, på,
jag gjorde ett julbord, det här är också sjukt också. Gjorde ett julbord, då skulle ha stand-up, de skulle ha en massa olika komiker som kom dit och eftersom. Och, så. Och då var samma sak där, planet var sent. Då ska jag ner till Skåne, det var julbord och det var också kul. Julbord, det ska man aldrig jobba på egentligen.
Nej. Det är bara, tror jag, Linda Bengtzing eller Carola som ska göra julbord.
Ja, det är musik funkar.
Ja.
Det är som stand-up.
Det är knappt det.
Stand-up funkar inte utomhus heller. Liksom.
Nej.
Hopplöst alltså. Ja, man ska inte göra det.
Helst ska det vara lågt i tak.
Ja, alltså, ja, exakt. Det ska vara intimt och det ska vara allting. Så det var, men det var stand-up i varje fall. Och jag kom sent och det var också samma sak. Jag kommer in bara... Och så på med det jag ska ha så här och jag skulle tro det tänkte jag gör det här tricket med det här och så här, och jag gör det, för det var ju lite ja lite mer magic och lite mer mindre stand up tänkte jag. Och så går jag in och så säger jag scenen att rakt in på scenen och så tittar jag så ser jag bara så här what. Och då har de parkan alltså strålkastare med bara knallrött filter.
Okej.
Okay. Ja, vilket innebar så här oj. Det ser jättekonstigt ut. Man ser jättekonstigt ut med bara rött filter. Och jag hatar rött filter. Men nu hade jag inte hunnit tid att kolla på det.
Nej, precis.
Så jag kom in där och så skulle jag göra till exempel bara ett trick där man tar en röd näsduk, stoppar in i handen så kommer den ut så här en vit. Och så gjorde jag det tricket. Så stoppar jag så här röd och stoppar in så tittar jag så ser jag det kommer ut på andra sidan röd.
Nej,
och ska göra något korttryck. Håll upp det här kortet så ser jag ett rött kort. Och så bara, det är ju blankt. För det var ju bara rött. Så vad jag gjorde så här. Och jag började leta, vad ska jag göra? Jag måste gå ut på stand-up. Och då satt
och publiken med... redan innan kan jag gissa inte jättefokuserade för att det är ett julbord.
Alltså det var ju... Jag tror att 90% av de här behövde dropp. Om man säger så. De var så fulla så att det var helt sjukt. Och de hade ingen aning. Jag tog upp dem på scenen och så. Oj, alltså jag kan fortsätta i timtal och berätta om sådana här grejer som har hänt. Så här, när man har fått upp... När man gjorde en show på Silja Line till exempel så här, och det kom upp fyllskalle på scenen som jag bara skickar rakt ner 2 meter ner från scenen.
John, jag tror att vi ska börja avrunda.
Absolut.
Vad ett oerhört trevligt vi har haft.
Ja, vi ska göra 3 program
jag
till.
Vet, jag känner det på mig, men vi måste någonstans sätta stopp för det. Men innan vi avslutar så ska du självklart få göra reklam för dig själv. Okay. Kan man följa dig, hitta dig någonstans?
Absolut, jag finns ju på Facebook naturligtvis, John Howdy. Jag finns på Instagram, John Howdy också. Där. Ja. Finns på Twitter, John Howdy. Jag är inte så mycket aktiv på Twitter längre, men
det finns.
Jag finns där. Jag har YouTube-kanal, där kan man se också en hel del av mina klipp och sådär.
Och om man vill se dig härnäst?
Härnäst?
Har du någonting på G?
Så jag kör ofta på Norra Brunn. Jag kör med Stockholm Comedy Club, och så här, både på kasinot och ute på, i Norrtälje. Jag är alltid på Gasta av någon orsak. I Gävle. Det är fantastiskt. Ja, det tror jag banne med. Alltså, Norra Brunn är ju sin, det är ju en maskin som går.
Ja, men det är ju mer, alltså, Norra Brunn är liksom
institution.
En institution.
Ja.
Men jag har också, jag har aldrig varit på Gasta, men jag har hört att den är fantastisk. Jag har hört att det är en av Sveriges absolut bästa klubbar.
Ja, Gasta i Gävle är fantastiskt. Det är fantastiska människor som håller i det, och de har sån hjärta och de har sån allting, och publiken är tränade stand-up. Älskar det, va? De kommer
alla komiker älskar
att
åka
dit. Ja, det är helt fantastiskt. Alltså, gå för ett gig på Gasta, då är du riktigt dålig alltså. Det kan man verkligen säga. Nej, men sen ibland så gör någon klubb här, någon klubb där och så, och de frågar mig och så vidare.
Men det lättaste sättet är att kunna veta vart du ska vara kanske är att följa dig på sociala medier.
Ja, helt absolut. Enkelt. Visst är det så. Sen kommer jag i höst, eller förlåt mig, till jul också. Det kan jag berätta nu. Det är ingen som vet om det.
Nej.
Men kontraktet är påskrivet just nu. Igår skrev jag på det. Och det är, jag kommer göra en show som heter troligtvis Norrsken.
Okay.
Med norrländska artister på trädgården i Göteborg.
Nej, vad roligt.
Ja, så det blir så här torsdag, fredag, lördag i hela november, december.
De biljetterna inte släpps än,
gissar jag. Nej, inte än.
Eftersom du just skrivs på.
Nej, absolut. Och då ska jag plocka fram min gamla norrländska. Då ska man prata som norrlänning. Då blir man tillbaka till den här norrländska. Så här.
Men det får man inte. Så håll ögon och öron öppna. Och så säger jag egentligen bara John Howdy, tusen tack.
Ja, tack själv.
För att du tog dig tid.
Ja.
Och tack till du som har lyssnat. Du har lyssnat på det 68:e avsnittet av Mina värsta gig. Det börjar dra ihop sig. Det är inte många avsnitt kvar, sen kommer jag att lägga ner det här kalaset.
Sorgligt.
Tyvärr, det är lite så pass på att lyssna. Det kommer kunna gå att lyssna i efterhand också. Men vi hörs igen nästa vecka, då är det ny komiker och nya vidriga gig som ska diskuteras. Puss och hej!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.